En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag heter Lina Stenberg som är programledare för Jämställdhetspodden. Och med mig idag har jag Malin Nilsson som är generalsekreterare på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Välkommen hit Malin.
Tack så mycket.
Väldigt kul att du kunde komma hit. Vi ska ju prata om hur jämställdhet hänger ihop med fred och krig. Och varför det är viktigt att vi sätter ihop de två kamperna kan man väl säga politiskt och i samhället. Och varför det kanske också är mest väldigt angeläget just nu att prata om det här. Både inför valet men också i det världsläge där vi befinner oss. Men vi börjar med den frågan som vi brukar börja med här i den här podden. Och det är att du får definiera vad jämställdhet är. Vad skulle du säga enligt dig? Finns det något särskilt perspektiv som du tycker är viktigt när man pratar om jämställdhet och feminism?
Jag tycker att jämställdhet har egentligen en ganska enkel grunddefinition, och det handlar ju om att alla människor oavsett kön ska ha samma rätt och samma möjlighet att forma sina egna liv och att forma det samhälle man lever i. Men oftast så fastnar vi kanske lite i det här med just rättigheter och är lite sämre på att titta på möjligheter och vad det är som formar våra möjligheter egentligen. Och jag tycker att särskilt i den politiska debatten så tappar man väldigt ofta maktperspektivet när man pratar om jämställdhet. Man tenderar att tänka att man kan titta på siffror och statistik och representation och dra en slutsats om hur jämställt en verksamhet eller ett samhälle är. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att man har en feministisk analys, eftersom att det sätter makt i centrum av vår förståelse för jämställdhet. Och när det kommer till något särskilt perspektiv så är det klart att jag vill ju särskilt lyfta militarisering och hur det hänger ihop med patriarkala strukturer. För det är otroligt sammanvävt med alla de här strukturerna som står i vägen för jämställdhet. Med våld, med maskulinitetsnormer, med det ekonomiska systemet. Och jag tror att förstå hur militarisering påverkar jämställdhet även i fredstid är ganska viktigt för att förstå varför vi fortfarande lever i ett ojämställt samhälle helt enkelt.
Ja, men jätteintressant. Och jag kan verkligen hålla med dig där, just där med maktaspekten, att den är så viktig. För det syns ju inte heller på pappret. Alltså om vi har jämställdhet på pappret eller i teorin, i lagar och som du säger i representation eller i siffror, när vi räknar huvuden, då ser vi inte riktigt hur det ser ut på riktigt.
Nej, vi ser inte riktigt hur makten utövas. Vi ser bara vem som officiellt sitter på den.
Ja, men exakt. Men vill du berätta lite grann om vem du är och vad jag kommer säga nu i KFF, för det är så din organisation förkortas.
Det brukar vara enklare.
Det brukar vara enklare, precis. Ja. Vill du berätta lite grann varför ni finns och vad är det för en typ av förening?
Absolut. Jag är ju då generalsekreterare för den svenska sektionen av världens äldsta och i min mening coolaste kvinnofredsorganisation, IKFF. Och IKFF grundades redan 1915, mitt under första världskriget, därav det väldigt långa och komplicerade namnet. Och vi grundades av kvinnor som kom både från krigförande länder och neutrala länder, som liksom vägrade acceptera att männen som startat krigen också ensamma skulle få bestämma om hur vi skulle nå freden. Och de hade ju liksom sett krigets konsekvenser i sina egna samhällen och var liksom fast beslutna om att det här inte var någonting som de ville att framtida generationer skulle behöva uppleva. Och idag är vi en global rörelse. Vi finns i över 40 länder runt om i världen. I många länder där det pågår väpnade konflikter, men också i länder som Sverige. Men vårt syfte är ju detsamma, att verka för fred och jämställdhet. För än idag så är det ju faktiskt män som styr över just säkerhetspolitiken. De fattar beslut som påverkar alla människors liv. Och därför behövs också en rörelse för oss andra. Som ser att krigen gynnar de som redan sitter på makt och resurser, och att det är andra som betalar priset för det. Så att vi, ja, vi brukar säga att vi jobbar för att avskaffa krigets grundorsaker. Och det handlar ju då om att utmana patriarkala strukturer, men också att motverka militarisering, nationalism och rasism. Saker som vi menar är liksom grundorsaken till att krig bryter ut, helt enkelt.
Mm. Om vi ska prata mer om det här med just militarisering eller militarism och kopplat till patriarkatet och på vilket sätt det är dåligt för jämställdheten, helt enkelt. Men jag tänkte att vi kan börja med just utgångspunkten idag då. Det är krig i vår närhet. Sverige har gått med i NATO. Konflikten i Mellanöstern växer. Vi har ju väldigt mycket på nyheterna handlar just nu om krig. Vad händer med ett samhälle när krig och konflikt blir liksom normalt inom citationstecken?
Ja, alltså, det vi ser nu är ju verkligen en återgång till den här idén om den starkes rätt på något sätt. Och det här är ju något som det globala samfundet har ägnat de senaste 100 åren åt att försöka motverka sen första världskriget egentligen. Det är därför vi har utvecklat folkrätten som vi nu ser håller på att urholkas. Jag tycker också att man ser en väldigt tydlig romantisering av våld och av maskulinitet. Bara nu förra veckan när Donald Trump går ut och pratar om att bomba bort en hel civilisation. Att det liksom, plötsligt så är det liksom det här bombastiska, våldsamt maskulina sättet att uttrycka sig. Det är liksom accepterat i internationella relationer på ett sätt som vi inte har sett på ganska länge. Och att man ser liksom våld och styrka som väldigt positiva egenskaper hos en ledare eller hos ett land i globala relationer. Och med det så kommer ju också att vi börjar se våld och upprustning som lösningen på alla problem. Även om många av de hot som vi står inför egentligen kanske inte är militära. Inte minst så här klimatförändringarna till exempel. Men de här andra problemen och inte minst andra lösningar på de problemen försvinner liksom bort när vi befinner oss i den här upprustningsspiralen. Och det blir en sorts tunnelseende på något sätt. Där vi till slut bara kan se militära lösningar på våra problem. Det är också där vi har investerat våra resurser. Så det är klart att vi kommer vilja använda det här verktyget på de problem vi ser. Men det blir liksom en baklänges logik.
Om man stärker sitt försvar så vill man använda det.
Ja, det skulle jag säga. Mm. Det är ju det vi har sett historiskt. Att ökade resurser till militär upprustning brukar ju resultera i fler krig.
Mm. Men feministiska rörelser har historiskt varit aktiva mot krig och upprustning. Varför är det så?
Ja, nej men kampen för kvinnors rättigheter har ju verkligen alltid gått hand i hand med frågor om fred och säkerhet. Och det handlar ju om att kvinnorörelsen väldigt tidigt identifierade krig och upprustning som centrala hinder i arbetet för jämställdhet och för kvinnors rättigheter. Och nu i modern tid så har ju forskningen också bevisat det här, att det faktiskt är så det förhåller sig, att de här två sakerna hänger ihop. Vi vet till exempel idag att innan väpnade konflikter bryter ut så ökar våldet i samhället. Och det är inte bara på gatorna, det är också i hemmen. Könsrollerna brukar krympa och bli liksom allt snävare redan innan ett krig bryter ut. Vilket i sin tur leder till ökat våld mot kvinnor och hbtqi-personer och andra som bryter mot samhällets normer. Så kvinnor har ju alltid sett de här konsekvenserna av krig och upprustning för sig själva, för sina familjer, för sina samhällen. Och helt enkelt dragit slutsatsen att så här, vi kommer inte kunna bygga jämställdhet om det är män med vapen som är ansvariga för att forma våra samhällen. Och idag vet vi dessutom att jämställdhetsarbete är konfliktförebyggande i sig själv. Det har ju visats gång på gång att samhällen som är mer jämställda är mindre sannolika att dras in i väpnade konflikter. Så att den kopplingen är ju väl belagd, skulle jag säga.
Har det någon betydelse att det numera också är tjejer och kvinnor som finns i militären?
Jag vet inte. Jag tycker det är svårt. För självklart så, jag menar, om vi pratar om Sverige till exempel, så Försvarsmakten är en myndighet. Självklart ska de ha ett internt jämställdhetsarbete. Det är rimligt att män och kvinnor ger samma möjligheter att delta i försvaret. Men jag tror inte att det i grunden förändrar vad verksamheten betyder för jämställdhet. Jag tror inte att ett militärt försvar någonsin kan bidra till jämställdhet i ett land. Däremot så kan ju försvaret som sådant vara jämställt. Och det är viktigt i sig. Men konsekvensen av upprustning för för kvinnor förblir, skulle jag säga.
Så även om det är kvinnor som står med vapen,
inte bara så män. Det är fortfarande våldsutövning, och våld som metod är ju också en patriarkal konstruktion, om man vill säga så. Att tanken på att man ska förändra politik genom våld, alltså hur stater agerar genom våld, är ju en väldigt patriarkal idé, skulle jag säga. Oavsett vem som sen står där med vapnet i hand.
Vill du gå in på lite mer på djupet, så här, varför är krig och militarism och militarisering dåligt för jämställdheten?
Men utöver det vi redan har pratat om, såklart ökat våld och den särskilda utsatthet också som många kvinnor har i krig, så har det ju den här tendensen att det tränger undan allting annat. Att det äter upp resurser, det äter upp fokus från dels andra akuta hot som klimatförändringarna, men också de här mer vardagliga säkerhetshoten, det som gör oss säkra i vår vardag helt enkelt. Brister i sjukvården, i barnomsorgen, i äldrevården. Vart finns liksom, när krig och upprustning kommer på tapeten, så brukar det trumfa allting annat. Och idén om säkerhet, vad säkerhet är, blir väldigt, väldigt snäv. Och det handlar om liksom att trygga sina gränser snarare än att faktiskt titta på om befolkningen känner sig trygga och säkra i sin vardag. Jag tycker att en väldigt bra illustration av det här är en studie som kom förra året och som syntes i alla medier där under några veckor. Och det var den här nyheten om svenska kvinnors låga försvarsvilja. Det hade ju då genomförts en studie där frågan egentligen handlade om man var beredd att ta till vapen för att försvara Sverige. Och kvinnor, föga förvånande, i mycket lägre grad än män, hade svarat att de var villiga att göra det. Men det här tycker jag blir så intressant om man tänker tillbaka på det största säkerhetshot som Sverige har genomlevt i modern tid, coronapandemin. Då var det ju kvinnor inom vården, inom omsorgen, som verkligen så här ställde sig på frontlinjerna. Långt innan vi ens visste hur farlig den här sjukdomen var, så gick de ju till jobbet utan skydd för att hålla oss andra säkra. Och det tycker jag säger så mycket om våran syn på säkerhet. Att det, liksom, det var ingen som höll en presskonferens och sa att nu ska vi låna 300 miljarder för att stötta upp vården, för att se till att vi har en fungerande vård för de människor som bor i vårt land, men också en fungerande vård för de som arbetar inom den. Att det skulle aldrig ha hänt. Men bara några veckor efter Rysslands invasion av Ukraina, så var det möjligt att ställa sig upp och säga att man har fattat liksom blocköverskridande beslut om att rusta upp det svenska försvaret, senare med NATO-medlemskapet. Att det är liksom en viss definition av säkerhet trumfar så väldigt snabbt alla de här andra säkerhetsskapande sakerna som vi ju också behöver i våra liv.
Det är också intressant, för att jag tänker på de här coronarapporterna som gjordes, där man ju också konstaterade att dels att det är ju en beredskapsfråga, alltså att det handlar om att man insåg att man hade en dålig beredskap inför covid-pandemin, och att vi fortsatt har det om det kommer en ny pandemi. Men att det som sagt också handlar om beredskap. Alltså det handlar också i andra kriser. Alltså att det är typ exakt samma brister. Medicinsk personal, äldreomsorg, allt det här som ju...
Och det är det som är ganska ironiskt med den debatt vi har nu. Där man då kanske ändå... Det blir liksom att vården måste använda det eventuella framtida kriget som ett argument för att få resurser. Att det är så här, vi måste rösta upp vården för att vi ska kunna ta emot amerikanska soldater och öva inför gemensamma operationer. Att det blir på något sätt ett tyngre argument för att rösta upp vården än det faktum att befolkningen behöver en fungerande vård, och inte minst de som arbetar inom vården behöver en fungerande vård. Och jag tycker det är en utmaning också. För jag förstår att man... Det är ju lite så just nu att vill man ha pengar till någonting, så är det väldigt bra att kunna knyta det till beredskapsfrågor. Och då är det ju kanske framförallt då liksom krigsberedskap, men även civil beredskap. Att det är liksom den vägen man måste gå. Och det säger någonting om hur svårt vi har att se säkerhet som någonting bredare än det här nationella försvaret.
Ja, och jag tänker på en angränsande fråga, det här med att ja, men det är dålig infrastruktur, bristfällig infrastruktur och vägar och järnvägsnät och så. Att det var liksom en förhoppning på i vissa delar av landet att det är bra att gå med NATO, för då kanske vi egentligen får bra vägar.
Exakt.
Så det är liksom samma princip, att då finns det plötsligt pengar också. Alltså det finns en politisk vilja och det finns pengar om det har att göra med det här lite coola, säger nu i en situationstecken. Men alltså det kan ju lätt uppfattas så i alla fall, som att det är väldigt prioriterat.
Ja, verkligen. Och det har ju forskning också visat, att när man satsar mer på försvaret så får det direkta konsekvenser för andra områden. Och det brukar oftast drabba just vård och omsorg främst när man rustar upp. Och ja, det är spännande att vi ser det, men att vi ser också den här motrörelsen av att försöka använda den här upprustningen för att se till att men då kanske få ordning på saker som borde ha ordnats av andra anledningar.
Ja, men
det är ju en militarisering i sig självt.
Ja, men jag
alla
tänker också
blir
det,
liksom militariserade i den här processen.
Exakt, och att man går in i de här patriarkala strukturerna. Alltså, hur kan vi få tillräckliga resurser till vår verksamhet? Ja, men vi kan ombranda det, så kanske vi får det. Men jag tycker också det här, jag vill bara stanna upp lite med säkerhet och trygghet, för jag tycker också att det är så intressant att, för jag tänker också att det finns partipolitiska skillnader. Alltså klassiskt, vad ska man säga, det finns en klassisk vänster och höger liksom dynamik här, att trygghet, när man pratar om det på vänsterkanten, brukar man mera mena liksom att människor är trygga i både jobben, i liksom välfärden, i kanske sina hem, ja, lite mer så liksom allmän, kanske mera liksom, ja, men ekonomisk trygghet och så vidare. Medan man då på högerkanten mer pratar om då, ja, men trygghet och säkerhet mer på det här sättet. Men det känns som att det här nu har blivit så otroligt generiskt, att man nu ska se det här som en hård, alltså att det nästan blir som att det inte går att prata om trygghet på något annat sätt. Upplever du också det?
Ja, men kanske lite. Och det här det är ju också väldigt könat. Det finns ju flera studier också som visar att just försvars- och säkerhetspolitik är ett politikområde där män och kvinnors åsikter skiljer sig åt som allra mest. Och det handlar även om hur man, själva idén om vad säkerhet är. Där män i mycket större utsträckning ser externa militära hot som säkerhetsproblem. Medan kvinnor nästan alltid då identifierar säkerhetshot som hot mot den personliga säkerheten eller tryggheten. Och någonstans, om man liksom tänker att så är det, och idag så har vi fullt ut köpt det här konceptet av att säkerhet är det här externa militära hotet, då är det ju verkligen liksom männens verklighetsbeskrivning som ligger till grund till i liksom kanske de största ekonomiska beslut vi fattar i Sverige just nu. Och att det inte riktigt ifrågasätts på det sättet, utan att det, investeringar i försvaret ses ju ändå som liksom investeringar i allas trygghet och säkerhet. Vi kommer ju prata om det sen, den här rapporten vi har skrivit, och då snubblade vi också över hur regeringen klassificerar olika verksamhetsområden i sin budget. Man gör ju ändå i Sverige en ambition till gender budgeting, där man försöker titta på vad gynnar män och vad gynnar kvinnor av de här besluten. Och hur otroligt missvisande den är. För till exempel så klassas alla försvarssatsningar, även alla satsningar inom liksom, kriminalpolitiken, de klassas som liksom common goods. Det är för allas. Det är liksom lika värdefullt för alla människor i Sverige. Medan alla extra satsningar inom vården klassas som att de gynnar kvinnor i större utsträckning än män. Trots att, inom försvaret så anställer man ungefär 80% män. Inom kriminalvården så är ju de intagna, vad kan det handla om, över 90% män. Och de som jobbar är också en överrepresentation av män. Men vården klassas då som att den gynnar kvinnor, för att kvinnor nyttjar vården i något större utsträckning än män, bland annat för att de föder barn. Så om man hårdrar det, så är det liksom det är ett gemensamt intresse att ha ett försvar, men det är inte ett gemensamt intresse att kunna föda barn.
Eller bara vård i allmänhet.
Eller vård i
allmänhet. Och äldreomsorg och barnomsorg tänker jag också, som kanske är bra för alla. Liksom.
Så jag tycker att det det är spännande vad vi väljer att synliggöra och osynliggöra när vi pratar om säkerhet. Och vems perspektiv det är som formar ändå liksom hela politiken just nu.
Men om du får spekulera lite, alltså, finns det några risker med det? Alltså, tänk framåt när man, som du säger, det är säkerheten ur männens perspektiv som är det som får dominera.
Ja, men absolut. Jag tycker det är väldigt, jag tycker redan att vi ser hur liksom, vi har inte nog med resurser för att göra människor säkra i sin vardag. Men vi väljer ändå att investera otroligt mycket i ett system som ju på global nivå just nu visar sig från sin allra sämsta sida och visar liksom vad den här kapprustningen faktiskt leder till. Jag tycker det är väldigt ironiskt att Sverige verkligen nu anammar den här idén om avskräckning samtidigt som vi ser på global nivå hur fruktansvärt dåligt det fungerar. Men jag tror verkligen att det är också så att vi investerar just nu i det män vill ha för att känna sig säkra på bekostnad av det kvinnor behöver för att känna sig säkra. Mm. Det är liksom hårdraget och väldigt binärt nu, men det är så det är.
Jag tänker också bara, om man drar vidare på den, att i och med att vi har en sån könsuppdelad arbetsmarknad också, ja, just där man ser det här, dels då som inom vården där många kvinnor jobbar eller i omsorgen, att det också blir liksom vilka sektorer man satsar på och inte satsar på. Det blir också ett rättfärdigande, kan jag tänka mig.
Verkligen, så, ja.
Där man också ser att ja, men det har jag tittat på i mitt arbete, att ja, men löneskillnader, klass och kön och sådär, att man verkligen kan se att ja, men det är klart att det är de kvinnodominerade arbetarbranscherna som då får bli ännu mer eftersatta, för det är inte så viktigt alltså då, eller inte lika viktigt i alla fall. Nej. Och hur har kvinnor och kvinnors rättigheter påverkats hittills av krig? Har du några exempel på hur, ja, men vad som händer?
Ja, men om man verkligen pratar om de som drabbas av krig, vilket vi kanske gör alldeles för lite. Vi pratar väldigt mycket om krig idag i Sverige, men ganska lite om de som drabbas. Det första som jag tänker att många ändå är medvetna om, det är ju det här användandet av sexuellt våld som ett vapen i krig. Som ju används i princip alla väpnade konflikter som vi vet om. Och som genomförs för att liksom förnedra fienden. Man utnyttjar ju våld för sig på kvinnor och på män. För att liksom förnedra fiendemännen. Och att det här överhuvudtaget förekommer är ju för att vi alla lever i den här patriarkala uppfattningen. Att männens jobb är att försvara nationen och kvinnorna inom den. Så det här är ju liksom... Ja, det är ett jättestort problem i väldigt många krig. Och trauman som lever kvar långt, långt efter krigen. Något annat som det pratas mycket mindre om, tycker jag, när det kommer till krig, det är det våld som kvinnor utsätts för när kriget tar slut. Det finns nämligen studier som visar att våldet mot kvinnor ökar precis efter att en väpnad konflikt tagit slut. Och det handlar ju om att soldater då återvänder hem, ofta traumatiserade, oftast med liksom egna liksom jobbiga erfarenheter i bagaget, och tar ut det här på sina familjer. Och vi brukar ställa frågan ibland så här, för vem är kriget slut? Om du som kvinna befinner dig i en värre situation med mer våld när det här officiella fredsfördraget har skrivits under, har kriget verkligen tagit slut för dig då?
Usch, vad jobbigt, ja.
Och det här tror jag är någonting som det är mycket jobbigare att prata om, för då handlar det ju inte längre om nödvändigtvis de här så kallade då fiendemännens våld, utan då är det ju liksom våldet från männen i våra egna samhällen. Och det är ju alltid svårare att prata om. Och en annan sak som vi också brukar lyfta är problemet med vapenspridning, såklart. För att både under en konflikt och efter en konflikt så blir ju tillgången till vapen så enormt mycket större än tidigare. Och bara närvaron av vapen i ett hem ökar ju kvinnors utsatthet mångfalt. Oavsett liksom, hur det såg ut innan konflikten. Så att det finns ett vapen i hemmet är ju ett enormt hot mot kvinnors säkerhet. Och det är någonting som vi ser som en väldigt tydlig konsekvens av de krig som pågår just nu, till exempel.
Ja, men fruktansvärt. Det är jobbigt att tänka på. Jag tänker att det också sätter verkligen ljuset på det här med trygghet och säkerhet. För att Och det är ju för att vi ju som samhälle, vi okejar ju våldet i, när det är i en väpnad konflikt. Mm. Vi säger ju att det är bra. Vi uppmuntrar det ju.
Ja.
Och det är ju någonting som är liksom svårt att stå för sen när det liksom får ringa på vattnet. För det är klart att det får det vet vi som du säger. Det finns ju jättemycket forskning på det, hur liksom våldsspiralen ökar. Jag tänker på en parallell som jag bara hörde här om veckan, att efter fotbollsmatcher så ökar våldet hemma. Mm. Alltså det finns ju liksom, det är någonting med att man är i de här situationerna där männen där det är våldsamt och och sen kommer man hem till sina familjer. Men nu tänkte jag att jag skulle fråga dig lite om den här rapporten som ni har tagit fram, som ju heter Försvarspolitikens konsekvenser för jämställdhet i Sverige, som ju är en jätteviktig rapport. Och jag tänkte bara, hur påverkar Sverige av att vi upprustas och att mer satsas på försvar och militarism? Och varför är det negativt, helt enkelt?
Och det är ju verkligen de här frågorna som vi har djupdykt i den här rapporten. Och anledningen till att vi tog fram den här rapporten är ju kopplad till de enorma förändringar som har skett i svensk försvarspolitik under de senaste åren. Att vi då som fredsorganisation studerade många av de beslutsunderlag som regeringen la fram när det gäller NATO-medlemskapet och försvarssamarbetsavtalet med USA till exempel. DCA-avtalet som det kallas. Och när vi tittade på de här underlagen så inser vi att regeringen har inte kunnat identifiera några som helst konsekvenser för jämställdhet, utan jämställdhetsanalyserna som de ändå är ålagda att göra inför de här besluten sammanfattades i en enda mening. Och den meningen var: förslaget har inga konsekvenser för jämställdhet. Punkt.
Förlåt att jag skrattar, men det är så uppenbart intressant.
Ja, nej, precis. Och vi tyckte ju att det här var ganska anmärkningsvärt. Att man liksom inte kunde föreställa sig att de här stora besluten skulle ha några som helst konsekvenser för jämställdhet. Så vi började kika lite på hur har man kommit till den här slutsatsen överhuvudtaget? Och då visade det sig ju såklart att man har helt enkelt inte bjudit in någon med jämställdhetsexpertis i processerna. Varken Jämställdhetsmyndigheten eller någon av alla de svenska kvinnoorganisationer som finns hade konsulterats och fanns inte ens med på listan över remissinstanser för det här arbetet. Och hade man gjort det, hade man liksom valt att prata med bara någon av alla de här experterna, så hade de ju ganska snabbt upptäckt att det finns omfattande forskning på det här området som visar att den här typen av beslut faktiskt har ganska stora konsekvenser för jämställdhet, skulle jag säga. Så det vi har gjort är att vi har gjort regeringens arbete åt dem, som vi i civilsamhället så ofta gärna gör. Och vi har tittat på konsekvenser inom tre områden som också är tre av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Så vi har tittat på hur det påverkar makt och inflytande, mäns våld mot kvinnor och ekonomisk jämställdhet.
Mm-hmm. Mm. Gud vad spännande. Ja, men ge jättegärna några exempel på vad ni kommer fram till där.
Såklart. men det första och kanske minst förvånande är ju hur det ser ut med makt och inflytande i försvarspolitiken. Där kan vi ju konstatera att överrepresentationen av män bland allt från liksom försvars- och utrikesministrar inom EU till NATO-representanter till den svenska försvarsmakten och de försvarspolitiska beslutsforumen i Sverige. Att det helt enkelt är en enorm mansdominans. Jag tycker man kan säga att män utformar säkerhetspolitiken idag. Och det är ju såklart ett problem i sig självt när man pratar om makt och inflytande. Men det är också väldigt viktigt att veta om man ska kunna förstå de här eventuella konsekvenserna av besluten som Sverige har fattat på senare år. För i och med att de här militära och försvarspolitiska beslutsforumen är så mansdominerade, så betyder det ju också att varenda beslut som flyttas från civila beslutsforum till militära beslutsforum också flyttar makt från kvinnor till män. Så till exempel när vissa typer av beslut flyttas från Sveriges riksdag, som är relativt jämställd, till NATO, som verkligen inte är jämställt, så är det de facto att minska kvinnors makt och inflytande över försvarspolitiken. Och det är ju någonting som verkligen inte har synliggjorts i de här processerna. Och sen som vi var inne på tidigare, att män är så överrepresenterade påverkar ju också vad som anses vara säkerhetspolitik. Så det är kanske inte så konstigt att säkerhet definieras utifrån de ramarna när det i princip bara är män som sitter i de här rummen. Ja, och så därför konstaterar vi då att liksom jobba för att säkerställa kvinnors makt och inflytande över säkerhetspolitiken blir liksom inte bara en fråga om representation heller, som vi pratade om tidigare, utan det blir också ett sätt att bredda samtalen om vad som faktiskt är säkerhet. Så det är ju såklart en av rapportens kanske främsta rekommendationer, liksom att se till att kvinnor kommer in i de beslutsfattande forumen. För det, där är de inte idag, helt enkelt. Och sen tittar vi ju på våld. Och det här är kanske det som har fått mest uppmärksamhet. För där tittar vi lite närmare på begreppet militariserad maskulinitet. Och hur det här ökade fokuset på militärt försvar och upprustning. Och inte minst utbyggnaden av värnplikten riskerar att förstärka de här militariserade idealen. Och vilka konsekvenser det får för kvinnors säkerhet. Och där har vi ju inte minst då tittat på konsekvenserna av det här DCA-avtalet, alltså försvarssamarbetsavtalet som Sverige har tecknat med USA och som ger amerikansk militär tillgång till 17 baser runt om i Sverige. För forskningen visar nämligen jättetydligt att överallt där amerikansk militär finns närvarande så förekommer det omfattande exploatering av kvinnor. Runt militärbaser så ökar prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Och det här är liksom påtagligt oavsett om det handlar om amerikanska militärbaser i USA eller om det är i Japan eller Tyskland eller Sydkorea. Ibland hör vi från liksom, svenska motdebattörer att det här inte skulle kunna hända i Sverige. Att man tror att det här är något som händer runt amerikanska baser i väldigt fattiga länder. Men så är inte fallet. Det är liksom överallt där amerikansk militär finns stationerat så förekommer det här. Så Sverige är verkligen inte immuna mot den här risken. Och det är också viktigt att veta att trots att den här liksom, kopplingen mellan prostitution och människohandel och amerikanska militärbaser är väldigt väl dokumenterad och erkänd även av den liksom, amerikanska militären, så är det otroligt ovanligt att det leder till några åtal när sådana fall upptäcks. Och en anledning till det är att men USA då tecknar de här försvarssamarbetsavtalen med länder där man reglerar hur den här relationen ska se ut. Och i Sveriges fall så har man då valt att i avtalet helt avsäga sig möjligheten att lagföra de brott som begås av utsända amerikansk militär. Så att i normalfallet så ska brott hanteras av den sändande nationen. Och Sverige kan bara i väldigt specifika fall välja att ta tillbaka och driva en rättsprocess. Och då är det ett beslut som Sveriges regering måste fatta.
Så att om det skulle uppdagas någon liksom sexköps till exempel, då skulle det inte kunna...
Då är det amerikansk militärlagstiftning som gäller för det. Och till det tillkommer ju att Sverige och USA också har väldigt olika lagstiftning kring sexualbrott. Mm. Både vad gäller prostitution och samtycke. Så att det betyder ju de facto att brott begångna av amerikansk militär inte skulle dömas på samma sätt som brott begångna av svenska män.
Det är ju helt sjukt. Då skulle man ju vilja säga till alla kvinnor som bor nära de här orterna att inte
nej, men det är, hålla sig borta.
Hålla sig borta. Nej, ja. Men det är ju en helt bizarr ökad risk.
Och vi har haft en väldigt fin dialog med länsstyrelser runt om i landet. Och de är ju väldigt medvetna om den här problematiken. Inte minst länsstyrelser i norra delen av landet som har sett de här stora industrisatsningarna under de senaste åren och hur prostitution och människohandel har ökat runt om när det har kommit väldigt många män ensamma i grupp. Och de är ju helt med på att det här är en risk om det faktiskt, det ska ju sägas att det finns ju än så länge ingen amerikansk militär stationerad i Sverige. Men de har ju rätten att göra det. Och skulle man välja att göra det, ja men då är det ju upp till de enskilda kommunerna att försöka hålla liksom sin befolkning trygg. Och det är någonting som, intressant nog, det väckte väldigt mycket reaktioner när vi först började prata om det. Men vi har också fått otroligt mycket positiv feedback, inte minst från kommuner och regioner som redan jobbar med de här sakerna och som säger att det är klart att det här kommer att hända och vi måste fundera på hur vi hanterar det. Och det hade ju varit bra om regeringen som fattar besluten faktiskt hade kunnat konstatera det och liksom väga in det i sin bedömning. Men också kanske då tillsätta resurser eller möjligheter för att hantera de konsekvenserna. Mm. Men istället har man sagt att nej, men det finns inga konsekvenser.
Nej, just det.
Och det, ja, det är väldigt farligt, tror jag.
Mm.
Jag kanske ska säga någonting också om just ekonomi. För det är ju så att liksom, upprustningen av det svenska försvaret påverkar också ekonomisk jämställdhet. Och vi har ju varit inne på det lite grann. Men vi tittar lite hur det ser ut på global nivå. Och där kan man konstatera att 2024 så spenderade världens stater alltså 2718 miljarder dollar på militära utgifter. Så vill man veta i kronor så får man lägga på en nolla till där. ungefär. Och det kan man jämföra med de ganska blygsamma 47 miljarder som gick i bistånd till konfliktdrabbade länder.
Mm.
Och av de 47 miljarderna så gick 0,3% till kvinnorättsorganisationer som jobbar i konfliktdrabbade kontexter. Så att liksom, den här globala ojämställdheten kring vad vi investerar i återspeglas också väldigt tydligt i hur vi spenderar våra pengar nationellt.
Mm.
Nu vet jag inte om jag nämnde siffrorna tidigare, men här i Sverige så har ju då försvarsutgifterna ökat med 179% mellan 2014 och 2024. Och kostnaderna i år ska enligt budgeten uppgå i 175 miljarder kronor. Och det här är ju någonting som samtliga riksdagspartier står bakom också. Så det här är ju inte någonting som kommer att ändras i någon närtid. Partierna står också bakom den här lånefinansierade satsningen på 300 miljarder till försvaret fram till 2034. Och det här är ju en satsning man gör för att möta NATOs mål, eller tidigare mål, på 3-4% av BNP.
Just.
Men nu har ju NATO beslutat om 5%.
Mm.
Så de här siffrorna kommer ju fortsätta att öka. Och ja, men, det som gör det här relevant för ekonomisk jämställdhet i Sverige, utöver att ja, man förstår att det är mycket pengar, det är ju att det är huvudsakligen män som jobbar inom försvarsmakten. Det är huvudsakligen män som jobbar inom försvarsindustrin, där en enormt stor del av de här resurserna faktiskt går. Och att ingen pratar om att det här är en enorm investering i mäns arbetstillfällen och deras inkomster och även ägande när det kommer till vapenföretagen.
Visst.
Så att medan hade man gjort en sån här satsning på ett kvinnodominerat yrke så hade vi ju pratat om att det här är en satsning på kvinnors inkomster och arbetstillfällen. Men det är helt osynligt gjort att den här investeringen faktiskt går nästan uteslutande till män.
Och jag tänker att det också blir, jag menar, det ena är ju att så här, man, som du säger, det skapas fler manliga till arbetstillfällen, det är liksom ägandet och ja, större satsningar, men det är också pengar som omdistribueras som skulle kunna ha gått. Och jag tänker bara satsningarna på statsbidragen till vård och omsorg är väl, är de mellan 20 och 30 miljarder per år eller sånt? Jag minns inte riktigt. Men de är ju inte indexerade och inte inflations liksom, sådär, säkrade. Och de är ju alldeles för låga, tycker alla, inklusive Sveriges kommuner och regioner. Och det, konsekvenserna syns ju överallt i välfärden liksom, i att det är för få, ja, men, för lite vårdpersonal, för lite omsorgspersonal, för låga löner, enorma sjukskrivningar och sämre kvalitet och allt vad det nu är liksom. Så det är ju, så det, jag tänker att det blir också så här, den här också apropå trygghet och säkerhet liksom, men också på, ja, men vilka sektorer man då tycker att man inte har råd att satsa på.
Ja.
Att det blir också en konsekvens ju som, för då kan man ju också hela tiden säga, nej, men vi måste satsa på försvaret.
Mm.
Det här måste vara en prioritering så att, ja, så därför kan vi inte. Och kanske bara en tidsfråga innan man tycker att jämställdhetsmyndigheten är alldeles för dyrt till exempel. Och andra sådana, liksom, ja, som man då inte, som inte blir så viktiga liksom, i sammanhanget.
Nej, men verkligen. Och jag menar, vi ser ju också att Sverige samtidigt har dragit ner på sitt internationella bistånd till exempel, som tidigare har sett som en ganska viktig del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, för att man investerar i trygga och stabila samhällen globalt, för att man förstår att Sveriges säkerhet också är beroende av att omvärlden är säker.
Mm.
Och det är ju inte, det är inte en slump att det stödet minskar samtidigt som vi liksom lägger mer resurser på avskräckning. Det är ju helt enkelt en helt annan syn på vad som gör oss säkra, helt enkelt.
Mm.
Och ja, ibland undrar jag om folk förstår vilket paradigmskifte det faktiskt är för Sverige, som ju så länge också har förstått att vi är så otroligt beroende av till exempel folkrätten. Mm. Att så här, om det fullt ut blir den starkes rätt som gäller, då har Sverige inte en chans, utan vi behöver ha ett starkt internationellt ramverk som säger att man inte får attackera länder. Men vi behöver också ha en stabil omvärld, och det bygger vi ju inte genom att men dels upprusta själva, men också exportera otroliga mängder vapen till mindre demokratiska länder, så att säga.
Mm.
Just nu känns det som att vi också bidrar till den instabilitet som vi säger att vi vill försvara oss mot, på något sätt. Det känns väldigt kontraproduktivt.
Jag tänkte precis på det, apropå det här med folkrätten också. Jag menar, hela FN-systemet, allting som, apropå återigen trygghet och säkerhet, alltså det som vi någonstans har, det som gjorde att det ändå fanns ett ramverk, eller fortfarande till viss utsträckning finns ett ramverk som gör att vi vet vad vi finns i någon slags ordning. Att det också ju undermineras, men dels genom biståndet som vi alla, i princip alla starka givare nu till de organisationerna, men också just att, är det så viktigt att följa folkrätten nu för tiden? Och att det är lite liksom det här mellanstatliga är ju, det är liksom lite woke på något sätt.
Ja.
Eller hur?
Ja, absolut.
Och att vi ska liksom, den starkes rätt som du sa här i början också, att det på något sätt det är det som vi ska förhålla oss till nu. Och att det också är en, alltså, för jag känner också det att liksom, ett litet land som Sverige, vi behöver ha ett FN-system.
Ja.
Alltså vi gynnas av
det. Ja, det är ju länder som Sverige som verkligen behöver det,
Precis, verkligen. Men också, sen tänkte jag på det, nu har jag många frågor här. men jag tänker, till att börja med bara, vilka reaktioner har ni fått på den här rapporten? Och vad har ni för liksom rekommendationer? Har ni, och sen då, har någon av de här rekommendationerna tagits in?
jag skulle säga att vi har fått oväntad positiv respons på rapporten. Vi var ute och pratade om de här frågorna lite grann redan innan vi tog fram rapporten, och då fick vi en del sådär reaktioner som man får när man skriver debattartiklar från ett feministiskt, antimilitaristiskt perspektiv, som var liksom ganska starka, och folk var väldigt provocerade av tanken på att liksom, vadå, skulle amerikanska soldater vara liksom så hemska? Vill ni hellre bli våldtagna av ryska soldater? Som att det var valen som fanns liksom, att välja mellan. Men när vi väl hade tagit fram rapporten, då kom vi, som jag nämnde tidigare, vi kom i kontakt ganska tidigt med de här lokala aktörerna. Kommuner, länsstyrelser. Och där fick vi en sån bekräftelse på att det här är ju de säkerhetsfrågor som man arbetar med på lokal nivå. För då har man ju, man har ett ansvar för sin lokalbefolkning. Och att man liksom, det kändes som att på den nivån var det ganska lätt att ta till sig av det rapporten sa. För att man jobbar så nära människor. Att man ser att det är klart att det här skulle kunna påverka vårt samhälle. Medans på liksom nationell nivå så har det ju varit svårare. Vi har fått jättefin respons från flera av kvinnoförbunden som har varit väldigt nyfikna och intresserade av olika delar av rapporten. För jag tror ändå att det är många som känner nu att det gick väldigt snabbt.
Mm.
Både med NATO-medlemskapet och försvarssamarbetsavtalet. Och att även de partier som kanske fortfarande står bakom de här besluten, Så vill man ändå kanske titta på så här, okay, men hur hanterar vi de eventuella konsekvenserna? Så det är ju en form av pragmatism som vi kanske inte är vana att jobba med. Det var ju lite spännande också att kunna jobba direkt med politiker och tjänstepersoner som liksom konkret kan göra någonting, och inte bara med det här politiska påverkansarbetet på nationell nivå. För där är det ju svårare. Alltså att försöka komma in i liksom försvarssammanhangen och prata om det här, då tycker man ju inte att det är relevant. Jag har varit på Folk och Försvar i Sälen i 2 år nu, och där existerar ju inte jämställdhet som en fråga. Vilket är ganska intressant, för när man pratar med Försvarsmakten så de pratar ju ganska mycket jämställdhet, inte minst internt. Men i, de här, i försvarspolitiken, där finns det absolut inget intresse att prata om försvarspolitiken i relation till någonting annat. Utan försvarspolitiken är sin egen lite heliga sak. Men ändå förvånansvärt positiv respons, tycker jag. Med tanke på läget.
Men jag tänker på, vi pratade lite innan vi började podda här om det här med, ja, men ändå skillnaden mellan liksom, de olika partierna. Att det finns, Socialdemokraterna drev en feministisk utrikespolitik, och nu har också Morgan Johansson sagt att om man kommer tillbaka till makten så vill man återinföra den. Jag tänker att, alltså, som du säger nu, försvarsfrågan eller försvarsdelen bör väl också ingå där? Eller, ja, och hur finns det någon, ska man säga, finns det något hopp om man tittar på vad partierna säger i den här frågan? Är det någonting som man vill bli bättre på? Eller, ja, men hur ser du på det?
Ja, men om vi börjar med den feministiska utrikespolitiken, det är ju såklart liksom den extremt liksom kvinnofientliga utrikespolitik vi har haft de senaste åren vill vi ju väldigt gärna bort från, och en feministisk utrikespolitik är ju ändå någonting som skulle kunna liksom leda oss i rätt riktning. Men jag har personligen väldigt svårt att se hur man skulle kunna utforma en feministisk utrikespolitik som också på något sätt innefattar ett NATO-medlemskap, ett försvarssamarbete med USA, en upprustning av det svenska försvaret, en militarisering av liksom egentligen hela utrikespolitiken. Jag tror att det kommer vara väldigt svårt att utforma en politik som med någon legitimitet kan kalla sig feministisk. Sen vet vi ju att den feministiska utrikespolitiken så som den nu har spridits till andra länder är ju inte nödvändigtvis den liksom transformativa feministiska kraft som många kvinnoorganisationer kanske hade velat se. Så att man kommer säkert komma undan med det. Men det kommer ju inte kunna vara en verkligt feministisk utrikespolitik. Särskilt inte om man då blandar in liksom makt i det hela. För det går inte att stötta liksom den israeliska militären genom import eller att exportera vapen till diktaturer. Att inte säga till när USA bryter mot folkrätten och fortfarande liksom rakryggat kalla sig för en feministisk röst. Så jag tror att det kommer bli en utmaning för Socialdemokraterna att få ihop det. Vad var din andra fråga?
De andra partierna.
De andra
alltså,
partierna.
Nej, men bara i allmänhet. Känner du dig liksom hoppfull för att ni får in lite mer av det här perspektivet?
Nej, jag känner mig inte hoppfull när det kommer till liksom vilken sorts säkerhetspolitik vi kommer ha i Sverige. Jag tror att den vägen är ganska utstakad. Vi kommer ju fortsätta kämpa, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt. Det jag däremot tror är att vi kanske kan se lite bättre liksom hantering och kanske ett erkännande av att det också har konsekvenser. För vi har befunnit oss under några år nu i en situation där alla påstår att den här upprustningen på något sätt är liksom, den är god för alla. Det finns bara positivt med den liksom. Och där tror jag att vi kommer kanske se lite mer ärlighet kring att så här, ja, men det är ett val vi har gjort. Det kommer med konsekvenser. Och vi behöver också hantera de konsekvenserna. Och jag hoppas verkligen att vi kan sätta ljuset på hur det påverkar inte minst kvinnors rättigheter och säkerhet. För det har verkligen lyst med sin frånvaro i de här diskussionerna. Jag tror väl att det är där möjligheterna finns. Och som sagt, att mycket av det arbetet kanske kommer också ske på lokal nivå. Att lokala politiker kommer kräva att regeringen eller de partier som eventuellt då kommer sitta och besluta om det här faktiskt ser till att man får resurser för att hantera det. Det är ju en annan aspekt av det här som är att de här besluten fattas på nationell nivå men de implementeras ju på lokal nivå. Och det pratar vi inte heller så mycket om, att så här, många kommuner och regioner känner sig väldigt överkörda i vad de nu förväntas göra som del av nya beredskapen. Mm. Att man har väldigt mycket nya krav på sig men ganska lite resurser för att faktiskt genomdriva det.
Mm.
Så där tror jag att vi kommer se mycket, ja, där tror jag det kan hända mycket mer de närmaste åren. Men utrikespolitiken känner jag mig mindre hoppfull kring, tyvärr.
Vi ska alldeles strax prata lite grann om valet och lite liksom runda av. Men jag tänkte bara innan dess, jag vill bara, om du skulle kunna förklara, för jag tror att många inte är jätteinsatta kanske, men både det här med NATO, varför är, alltså vad är fel, vad borde man gjort istället? Och sen en väldigt liten fråga till här då, det här med försvarsindustrin.
Ja.
Varför är det, alltså är det problematiskt? Hur borde man göra? Alltså jag tänker att det här är, ja men många hör nog andra sidor av den diskussionen som man kanske inte har hört motargumenten mot.
Ja, nej men vi tycker ju inte att Sverige borde ha gått med i NATO. Dels för att NATO som militär allians som lutar sig mot kärnvapen inte är en bra garant för vår säkerhet. Men också utifrån hur processen faktiskt gick till. Det var ju en extremt odemokratisk process, väldigt förhastad. Och det här är ju väldigt typiskt när man befinner sig i den här typen av militarisering som vi gör. Att de här hoten upplevs som så akuta och hotfulla att vi måste agera nu, och då kan vi strunta i de vanliga processerna, vi kan liksom på något sätt hoppa över det, vilket ju gör att vi på något sätt överger exakt det vi säger att vi vill försvara. För det har ju varit väldigt mycket prat om att ja, men vi behöver försvara den svenska demokratin och våra svenska värderingar, men vi är ganska okej med att liksom slänga ut de här värderingarna i processen av att fatta de här besluten. Mm. Och sen tycker jag att, jag menar, fredsrörelsen gjorde ju vad de kunde med att liksom ställa frågor kring vad det här NATO-medlemskapet skulle innebära under processen. Och en fråga som vi ställde flera gånger, för det här var ju innan Trump hade valts, var ju just så här, ja, men vad händer om vi får ett Trump-ledarskap i Vita huset? Och där var ju liksom svenska politiker helt eniga om att det skulle inte påverka någonting alls. USA är USA och deras agerande påverkas inte av vem som liksom är president just då. Och där har vi ju sett så himla tydligt, bara de senaste månaderna så har ju Trump hunnit hota med att invadera Grönland, attackerat Iran, brytit mot internationell rätt, försvarar Putins och Rysslands agerande i viss utsträckning. Och undergräver internationell fred och säkerhet. Vilket också gör det lättare för andra stater att komma undan med den typen av beteenden. Som vi ser i Ryssland till exempel. Så att nu har vi en situation där en av våra närmsta allierade bidrar till en allt instabilare värld.
Mm.
Och vi kan inte ens kritisera dem för det. För att vi nu är en del av NATO. Så att jag tror att det målades upp en extremt naiv bild av NATO som en enkel lösning. Som att säga, om vi bara fick det här medlemskapet liksom checkat, då skulle vi vara trygga. Och det tror jag är väldigt uppenbart för alla, att så har det ju inte fungerat. Dels kom vi in i NATO i en tid då NATO håller på liksom att bryta samman på många sätt. Men även om vi hade haft ett välfungerande NATO så är det ju också väldigt tydligt nu att så här, ja, men det tar ju inte slut vid medlemskapet, utan det är ju nu det börjar. Det är ju nu Sverige måste anpassa sin politik utifrån de andra allierade. Och det var också någonting som vi blev lovade att så här, nej, men det kommer inte påverka svensk utrikespolitik. Och det är ju så uppenbart att det har gjort. Svensk utrikespolitik har ju förändrats i grunden sedan vi gick med i NATO. Så att vi hade ju hellre sett att man hade liksom behållit sin alliansfrihet och istället kunnat fatta beslut utifrån aktuell information. För det är ju någonting med att knyta sin säkerhet till andra länder som också förändras. Alltså demokratiska stater blir odemokratiska, ledare kommer och går. Men att istället kunna samarbeta med liksom verkligt likasinnade stater när det behövs och liksom utifrån den bedömning man gör där och då. Tror ju vi hade varit mer värdefullt. Och att satsa på diplomati och liksom värna den unika position som Sverige faktiskt har haft under många, många år. Som jag menar, att kunna fungera som medlare och förhandlare i internationella relationer. För det vi ser nu är ju snarare att att risken för att Sverige blir måltavla i en konflikt har ökat. Mm. Och risken för att Sverige dras in i konflikter med andra allierade är ju också mycket större än nu. Det, som vi ser det, så har det inte ökat Sveriges säkerhet utan snarare ökat vår osäkerhet. Men sen så var den andra frågan om försvarsindustrin. Ja, alltså försvarsindustrin, de har det ju ganska bra just nu. Det är ju väldigt spännande att följa liksom hur Saabs aktie dyker när fredsförhandlingar kommer på tapeten, och sen så går den rakt upp igen när de samtalen bryter ihop och våldet fortsätter. Och det är ju, det säger ju någonting. Man brukar säga att ingen tjänar på krig, men försvarsindustrin tjänar ju faktiskt på krig, och det är ju jättetydligt. Mm. Det har vi sett de här senaste 5 åren, att försvarsindustrin går jättebra. De tjänar jättemycket pengar. Och de gör det bland annat på att exportera vapen. Och vi som har varit med och liksom kämpat mot den svenska vapenexporten under längre tid minns ju att när vi var alliansfria så försvarade svenska politiker vapenexporten med att vi behövde den för att kunna fortsätta vara alliansfria. Man sa att vi behövde ha den här vapenexporten för att det skulle vara ekonomiskt görbart att kunna liksom producera vapen till vårt eget försvar. Och det var viktigt för att då inte vara beroende av andra. Men så fort medlemskapet med NATO blev klart, då var den nya argumentationslinjen att nej, men vi behöver ha vapenexporten för att vi är en del av NATO. Vi behöver kunna producera vapen till våra allierade, vi behöver kunna samverka. Så att på något sätt så är det som att den här vapenexporten, den kommer alltid behövas om man frågar svenska politiker. Och de kommer hitta nya argument beroende på hur omvärlden ser ut just då. Men som en feministisk rörelse så är det ju liksom en av de så här, det är liksom en av de gånger då jag verkligen skäms för Sverige är när man tittar på vilka länder som har tagit emot vapen från Sverige det senaste året. För det är stater som liksom konsekvent diskriminerar kvinnor, som liksom stöttar våld mot kvinnor, som utför liksom fruktansvärda brott mot internationell rätt och bidrar till så mycket lidande runt om i världen. Och jag har, ja, men jag har väldigt svårt att förstå hur vi kan fortsätta bedriva den här verksamheten från svenskt håll och ändå liksom, och inte skämmas ihjäl helt enkelt. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt.
Kanske också en aspekt av den feministiska utrikespolitiken som
den kommer bli tuff, och den har ju alltid varit tuff. Mm. Alltså, den feministiska utrikespolitiken har ju brottats med just den frågan. Och liksom har ju lyckats till exempel avsluta de här samarbetena kring en vapenfabrik i Saudiarabien. Det har liksom ibland bränt till så mycket att till och med svenska politiker har tyckt att det kanske finns värden som trumfar vapenexporten. Men det är inte många. Jag har svårt att se hur det kommer gå ihop i framtiden, för det ökar ju också väldigt mycket.
Då tänker jag också att det är viktigt med just organisationer som din, eller som eran, och media och allt, alltså som kan granska det här också och sätta press på att är det här verkligen rimligt att man har den här typen av handel med just det här landet, typ så. Mm.
Och det blir ju tuffare med tanke på att vi nu har en regering som också har dragit ner och liksom tagit bort egentligen allt stöd till det granskande civilsamhället. Det kommer bli en utmaning.
Så vi verkligen
hoppas att journalisterna gör det jobbet också.
Ja, men precis, att de orkar också i det här klimatet. Ja, men i höst är det ju val och nu kan det ju faktiskt hända någonting, kanske. Ja. Det kan ju förändras eventuellt. Vad har du för förhoppningar? Vilka frågor hoppas du lyfts i valrörelsen?
Ja, det är ju en väldigt naiv förhoppning, men jag hoppas verkligen att partierna slutar att tävla om vem som kan liksom, vem som vinner i repression och hårda tag, och att vi istället får ett samtal om vilket sorts land Sverige faktiskt vill vara. Jag tror verkligen inte att man kan separera jämställdhetsarbetet från det antirasistiska arbetet, från klass- och utanförskapsfrågor, ekonomisk jämlikhet, utan att allt det här hänger ihop. Så om det är liksom en konkret fråga som jag skulle vilja se under valrörelsen, så är det just den här om resursfördelningen i samhället. Alltså den lite större övergripande frågan om så här, hur prioriterar vi egentligen? Mm. Vad är det för aktiva val vi gör när vi finansierar vissa saker och inte andra? Mm. För oftast, det känns som att vi pratar om politik i stuprör. Och jag tror att många hade mått bra av att se, att få en liten överblick. Så här mycket vill vi lägga på vård och omsorg. Så här mycket vill vi lägga på försvar. Mm. Och sen kan man ha olika åsikter om hur den balansen ska se ut. Men att liksom prata mer öppet om det. För jag tror att folk i regel inte riktigt förstår hur stora summor det handlar om, till exempel.
Mm.
Vi pratade om, ja, men 5% av BNP. Det låter ju, man förstår att det är mycket pengar, men det låter ju inte jättemycket. Men då får man ju komma ihåg att BNP är ju inte samma sak som statsbudget. Så 5% av BNP är väl över 20% av statsbudgeten, till exempel. Och det tror jag inte att folk tänker på.
Ja, det är helt sjukt faktiskt. Helt ohemula.
Det låter liksom, det låter lite värre då.
Ja, precis.
Nej, men så den typen av frågor skulle jag vilja se lyftas. Mm. Helt enkelt. Där man är ärlig med, det här är vad vi vill prioritera.
Och också prioritera ner. För jag tänkte att man ska lägga 5% av då BNP och 20% av statsbudgeten, som du säger. Vad drar man ner på då? Och också utifrån det du säger, om man skulle ha någon sån analys. Mm. Alltså här, både manligt, kvinnligt, men också tänka klass och hur man nu vill liksom få in det här i liksom budgeten. Så här, ja, men finns det något sätt att jämna ut lite grann åtminstone? Mm. Jag tänker att det tror jag nog många väljer ändå skulle vilja.
Skulle vara, ja.
Se liksom.
Det tror jag.
Och ändå så här, kan man ändå, finns det något sätt att kompromissa lite här åtminstone kanske? Ja. Så att det ändå jämnas ut lite grann liksom.
Mm.
Jag tänkte på en fråga som jag brukar ställa också. Och jag tänkte, ja men, inför valet, men också bara utifrån de här frågorna som du har liksom pratat om. Har du några förslag på vad man kan göra? Alltså, vad kan du göra i ditt liv, i din närmiljö, i ditt, liksom, för att kanske bidra till förändring? Eller,
just det.
Ja.
Ja, men jag tror för alla, och särskilt kanske för liksom, feminister och vi som liksom, jobbar för och brinner för jämställdhet, så tror jag att det kanske viktigaste vi kan göra är att liksom freda oss själva lite grann från militariseringen. För det är väldigt lätt när hela samhället pratar upprustning och beredskap att liksom falla in i det. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi liksom orkar stå emot och orkar vara obekväma och ställa obekväma frågor om saker som nu ses som väldigt självklara. Och jag tror att vi behöver organisera oss. Och det är ju något som vi såklart i civilsamhället alltid lyfter. Med vikten av att ha ett sammanhang där man kan liksom ventilera de här frågorna och prata om de här frågorna. Och det gäller inte minst just försvar och säkerhet. För det är frågor som man ibland, många är rädda att prata om det. För man tror att det, liksom, det kräver någon viss typ av kompetens eller utbildning, och de görs också ganska otillgängliga de samtalen, och då kan det vara viktigt att hitta ett sammanhang där man kan prata om det.
Mm.
Så att organisera sig tillsammans med andra och att våga ställa kritiska frågor, det tror jag är där man måste börja.
Och jag har ju som själv också är medlem i hos er och faktiskt varit med i en sån studiecirkel kring fred och feminism. Kan jag också tipsa om det. Det är ju väldigt bra som underlag om man vill liksom, ja, men diskutera de här frågorna lite mer också. Men jag vill verkligen tacka dig jättemycket, Malin Nilsson, för att du har varit med där, generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Jag tror att många lyssnare känner sig både stärkta i, ja, men sin övertygelse om att, ja, men det är viktigt med både då hur de här perspektiven går ihop, feminism och fred, men också då, ja, men hur man faktiskt kan se lite annorlunda på vår värld och vårt samhälle. Ja, man kanske ifrågasätta lite grann de här prioriteringarna som görs och också tänka på det här inför valet. Stort tack för idag.
Tack så mycket.
Tack alla ni som har lyssnat. Vi återkommer igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor igen. Först då, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.